Idag ska jag predika om vishet och om dårskap. Temat är ju korsets dårskap. Och Bibeln talar mycket om dessa två motpoler, vishet och dårskap. Och hur den vise respektive dåren förhåller sig till livet. I Ordspråksboken kapitel 1, vers 7 så står det att vörda Herren är början till kunskap, men dårar föraktar vishet och förmaning. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är visheten, att du är vishetens Gud. Och jag tackar dig för den du är och för din frälsningsplan som inte alltid är helt lätt att greppa. Men jag prisar dig för att du är Herre och du är Gud. Och du har frälst mig och du har frälst oss på korset, Herre, när du dog för våra synders skull. Heligande, kom och rör vid oss. Tala till våra hjärtan, Herre. Kom och öppna våra hjärtan för vad du har att säga. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Jag ska läsa ifrån första Korinterbrevet kapitel 1, vers 18 och framåt. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten, alltså en tvist. Och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. I Jesu namn. Amen. Korset, det är en dårskap, streck, för de som inte tror. Men för oss som tror är det Guds kraft och Guds vishet. Och jag ska försöka förklara varför med Herrens hjälp och med aposteln Paulus hjälp. I antikens Grekland, där staden Korint låg, där var vishet och filosofi och retorik oerhört centralt. Det var en väldigt viktig del i samhället för att vinna inflytande. Och det mesta centrerades kring att övertyga varandra genom retorik och liksom, ja, välformulerade meningar. Och det här hände i församlingen i Korint. Olika personer ville vinna mer inflytande i församlingen genom att tala om evangeliet på ett retoriskt vackert sätt. Men Paulus, han ville bryta ner detta fullständigt. Han ville bryta ner deras förståelse av vishet och av dårskap och retorik och filosofi. Det viktiga, det är inte hur en person formulerar sig. Alltså även om Paulus hade varit en jätteskicklig retoriker och liksom en stor poet, eller om någon hade liksom klippt av hans tunga, så är korset precis lika sant. Det beror inte på vad en människa säger eller hur en människa säger det, utan det är absolut fakta att vår Herre och Frälsare dog för din och min skull på korset och uppstod på den tredje dagen. Och judarna, de ville se tecken. De ville se tecken på en messias. Och denne messias, han skulle ju vara en stor, mäktig ledare som skulle skicka ut den romerska ockupationsmakten och befria Israel. Så kom messias och han dog på ett kors. Mitt i allt, mitt i världens elände, mitt i världens mörka tillstånd, då kom Jesus, men han dog på ett kors. I kapitel 2, vers 2 så skriver han ju: jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Så fokuset för Paulus förkunnelse, det är korset och den dårskap som det verkar vara i världens ögon. Och det är viktigt att ingen kan lägga till någonting kring det som har hänt. Alltså allt är fullbordat. Vi ska sprida budskapet, vi ska sprida evangeliet med våra ord och i handling. Men vi kan inte lägga till någonting, för att allt är fullbordat genom Jesus Kristus. Men det här framstår som dårskap i världens ögon. Det framstår som dårskap. Hur skulle Gud kunna frälsa världen genom att bli en människa och dö på ett sånt fruktansvärt sätt? I Romarbrevet kapitel 1, vers 16 skriver Paulus: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Paulus skäms inte för detta evangelium. Det är Guds kraft till frälsning. Och han beskriver människans fördärv i Romarbrevet kapitel 1. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Och senare i Romarbrevet så beskriver Paulus hur Jesus trots detta räddar oss på korset. I Romarbrevet kapitel 5, vers 6. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, då dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det här är dårskap i världens ögon. Det är dårskap. Korset, det är massa olika saker. Dels är det faktiskt en symbol för hur illa ställt det var och är med världen och mänskligheten, att det krävdes att Gud själv offrade sig för oss. Men det är framförallt en symbol för Guds enorma nåd och kärlek för oss. Medan vi ännu var syndare dog han i vårt ställe. Filosoferna och retorikerna, de vill ha vackra ord och vackra formuleringar. Och de lagiska, de vill ha hämnd och de vill ha världslig upprättelse. Men det är en sån dårskap då att Gud kom ner till sin skapelse och blev som oss. Och han dog i vårt ställe när han egentligen borde ha förstört oss. Vilken dårskap det är att världens skapare läggs i händerna på de som han har skapat. Och de torterar och dödar honom. I 5 Mosebok kapitel 21 så står det att den som är upphängd på trä är en Guds förbannelse. Den som är upphängd på trä är en Guds förbannelse. Och Kristus, han hängde på trä. I Jesaja 53, vers 10 så står det: det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Gud tog straffet på sig själv. Och hans kropp, den blev sargad och hans händer blev fyllda med sår och hål. Spikarna som de spikade in i Jesu händer, de var mellan 13 och 18 centimeter långa. Och ofta på målningar och krucifix så ser vi ett skynke som hänger runt hans midja. Men troligtvis hade han inget sånt i verkligheten. Han blev fullständigt förödmjukad. Det här är dårskap i världens ögon. Men det här är vishet för Gud och för dem som tror. Och på korset uppenbaras liksom Guds alla attribut. Hans heliga vrede över synden. Hur han krossar sin son. Hans självuppoffrande kärlek för oss. När han väljer att gå hela vägen till korset. Hans härlighet, hans rättfärdighet. I Romarbrevet kapitel 11, vers 33 så skriver Paulus om Guds vishet. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara hans vägar? Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Vi kan inte förstå Guds vishet och korset helt. Vi kan inte greppa Guds frälsningsplan helt och fullt. Men han har uppenbarat sin förlåtelse och sin kärlek till oss genom hans verk som vi har sett och som vi har läst om. Och nu ska jag gå in i någon slags appliceringsdel i den här predikan. Och Olivia och jag pratade om detta tidigare och hon sa någonting väldigt bra om det upp- och nervända riket. Alltså i Matteus kapitel 5, när Jesus håller bergspredikan, så säger han så här. Matteus kapitel 5, vers 43 och framåt. Ni har hört att det är sagt: du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Om vi backar bandet ganska mycket så skulle jag vilja prata lite om Josef i Gamla testamentet. Josef som blir kastad i... Hans bröder vill mörda honom, men de bestämmer sig för att kasta Josef i en brunn. Så bröderna kastar Josef i brunnen och de lurar deras far att han är död. Och Josef blir såld som slav till Egypten där han tjänar och sliter och arbetar. Och Gud välsignar honom så att hans liv vänder och han blir upprättad och han blir högt uppsatt i Egyptens rike. Och när det blir hungersnöd i brödernas land och de kommer för att hämta säd, då har Josef möjlighet att hämnas på sina bröder. Nu har han makt och de kommer att böja sig under honom. Men i den frestelsen och i den vreden och ilskan i sitt hjärta så förlåter han sina bröder trots deras missgärning mot honom. Men han väljer att förlåta dem. Och Jesus har kallat oss att älska våra fiender, att be för de som förföljer oss. Och att korset är en vishet för oss som tror, det måste landa i våra hjärtan. Och vi behöver leva ut det för att det faktiskt ska vara en vishet. Om vi påstår att korset är en vishet men lever i oförlåtelse eller hämndlystnad eller stolthet, då förblir kanske korset en dårskap. Utan korset blir en vishet när vi lever ut det. När vi lever i förlåtelse, i försoning, i mildhet. När vi älskar och ber för våra fiender. Jesus säger, var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. I Jesaja kapitel 29, vers 13 står det, Herren har sagt, detta folk kommer nära med sin mun och ära mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. De håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför ska jag än en gång göra underbara ting med detta folk. Underbara och förunderliga. Deras vishet ska förgå och deras förståndigas, de förståndigas förstånd ska förmörkas. Vi ska inte bara ära Gud med våra munnar och med våra läppar, utan vi ska vända våra hjärtan och våra handlingar till honom. Han vill se att vi lever i vördnad för honom. Och Jesus, han har kallat oss var och en till sig. Han säger, kom och följ mig. Gör som jag gör och lär dig av mig. I Romarbrevet då, kapitel 12, skriver Paulus, därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi är kallade att älska våra fiender, att förlåta dem som har gjort oss illa, att be för dem som förföljer oss. Du är kallad till att besvara ondska med kärlek och godhet. Har du en kollega eller en chef som behandlar dig illa, då ska du besvara med kärlek och med mildhet. Och du ska be för den personen. Du ska stå emot det onda med Guds kärlek. Och vi ska frambära våra kroppar som levande och heliga offer till Gud. Och vi ska låta oss förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen, så att vi inte anpassar oss till den här världen som tycker att Guds kors och Guds kärlek är dårskap. Och det här kan bara ske genom den helige andes kraft. Genom den helige andes kraft. Vi ska omvända oss från våra synder. Vi ska tro på Kristus. Vi ska tro på Guds vishet, det vill säga korset. Och när vi tar emot den helige ande, hjälparen, då ska han hjälpa oss att leva i omvändelse, i mildhet, i kärlek. Så vad kan vi då göra konkret? Jag har skrivit ner två punkter. Den första är, be Jesus att få hjälp att lägga av dig din stolthet och att leva i ödmjukhet. Jag talar till mig själv. Och punkt två, be för dina fiender. Be för den som förföljer dig. Så jag tänker att den här veckan så vill jag varje morgon läsa min bibel. Och när jag ber till Herren, då ska jag först och främst be för mina fiender. Be för dem jag har svårt med. Ingen av dem sitter här inne. Men de finns och jag vet vilka de är. Och på samma sätt så finns de kanske i ditt liv och du vet vilka de är. Be för dem som förföljer dig. Korset och Guds verk, det är vishet för oss som tror. Låt oss därför leva ut det budskapet i ord och i handling. Vi ber tillsammans. Lovsångsteamet kan komma fram. Jesus Kristus, dina vägar är outgrundliga. Vi kan inte greppa allt, vi kan inte förstå allt, Herre. Men Herre, vi tror att du klev ner från den himmelska tronen och istället för att straffa oss, istället för att straffa människan, så blev du som oss och du levde ett felfritt och ett rättfärdigt liv. Och för min skull och för alla oss här inne så gick du också till Golgata kors och du blev upphängd och du blev torterad och du dog i vårt ställe. Och du uppstod på den tredje dagen i härlighet, Herre. Vi prisar dig och vi ärar dig för det. Och Jesus, hjälp oss att leva så som du levde. Vi tackar dig för din kallelse att leva tillsammans med dig, att vandra tillsammans med dig. Herre, du ser att det ibland är svårt. Och du ser här liksom krocken mellan världens vishet och din vishet. Men Herre, vi vill följa din vishet. Vi vill följa din plan. Vi vill följa dig, Herre. Så helige Ande, kom och forma oss. Forma våra hjärtan i ödmjukhet och i kärlek. Och hjälp oss att be för våra fienden. Hjälp oss att bemöta hat med kärlek, Jesus. Så som du alltid har gjort. Vi lovar ditt namn, Herre. I Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Amen.